Jag måste titta på er först. Gott att se er. Tack för att jag får vara med er här idag. Ingemar Fager heter jag och har varit här sedan några år tillbaka och arbetat i församlingen här. För er som inte känner mig, annars har jag varit pastor under många år och bor numera i Kumla tillsammans med Anna-Lena, och vi har barn och barnbarn här i trakterna, så vi flyttade upp från Göteborg för några år sedan. Gud är med sitt folk. Var inte rädd. Det fick jag som textrubrik för den här dagen. Och jag har tänkt lite på den rubriken. Var inte rädd, Gud är med sitt folk. Och jag tänker ibland på hur lärjungarna samlades efter att Jesus hade lämnat dem. Och så liksom sitter de och resonerar, Matteus och Johannes och Petrus och Jakob och lärjungarna. Och ja, det var fantastiskt det vi var med om. Och vad ska vi säga är den dominerande tanken vi har? Jo, det är att Gud är med oss. Det är att Jesus inte har lämnat oss egentligen. Han är med oss. Och jag tror att Johannes bär på den tanken. Och en sån som Matteus, tullindrivaren, bär på den tanken. För när han börjar sitt evangelium, så i första kapitlet så beskriver han Jesus som Immanuel. Gud med oss. Gud med oss. Och när han slutar sitt evangelium, i den sista versen i det 28 kapitlet, så säger han och citerar Jesus: se, jag är med er alla dagar till livets slut. Och så ringar han in Jesu budskap. Kom ihåg detta, kära lärjungar. Gud är med oss. Jag finns mitt ibland er. Vad som än händer, vilka situationer, hur världen än ser ut, vad du än kommer in i. Och jag tänker att detta är en hälsning till dig idag. Gud är med dig. Immanuel. Jag har också tänkt på det här att, som vi hörde läsas texten ifrån Johannes evangeliet, när Jesus möter lärjungarna. De kände inte igen honom riktigt, och det här med synen är ju väldigt viktigt. Och jag vet inte om ni ser det här. Jag var hos optikern i veckan och fick se på en sån här tavla. Och jag fick gå ganska långt upp i raderna för att läsa ordentligt. Och då är det ju så här att kunna se ut är viktigare än att se bra ut. Är ni med på det? Alltså att se är oerhört viktigt. Och nu är det ju så att det vi ser inte alltid är samma saker om vi frågar varandra. Vi ser på olika sätt. Vad ser ni på den här bilden till exempel? Den kan se ut på olika sätt. Är det någon som ser någonting? Vad sa du? Ett ansikte. Är det någon som ser något annat? Fåglar, säger någon som ser. Och fågelbo. Alltså vi kan se på samma bild, men vi kan se på olika sätt. Och det är ju intressant att läsa texterna kring påsken, hur många gånger texterna tar upp just detta faktum att vi ser på sakerna på olika sätt. Maria från Magdala möter Jesus vid graven, men hon förstår inte att det är Jesus. Hon tror det är trädgårdsmästaren. Emmausvandrarna får sällskap på sin vandring från Jerusalem till Emmaus av Jesus. Men de ser och förstår inte att det är han. Inte förrän han bryter brödet så ser de Jesus. Och lärjungarna vid Genesarets sjö, som vi hörde den här texten läsa, de förstod inte att det var Jesus som stod där. Och i Matteus 25 så berättar Jesus liknelsen om den hemlöse, om den fången, om den nakne. Och när såg vi dig fattig, naken, hemlös och i fängelse? Så man såg inte att det var Jesus. Och Jesus botar ju ibland, eller vid ett par tillfällen, några som är blinda. Och där möter han en utanför Jeriko som ropar: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus frågar: vad vill du att jag ska göra för dig? Herre, gör så att jag kan se igen. Vad vi ser i tider av de som vi lever i nu, fyllda av krig, jordbävningar, svält, död, fattigdom, så matas vi med en massa olika bilder. Ser vi Jesus i allt detta någonstans? Får bilden av Jesus utrymme? Uppenbarelsebokens syfte, det är att förmedla tröst och uppmuntran och hjälpa oss att se Jesus och vem som har makten. Det är tanken med uppenbarelseboken. Den är ju en svår bok, uppenbarelseboken. Och Johannes sätt att beskriva och skriva är ju ett bildspråk, apokalyptik heter det, med ett finare ord. Han ger oss bilder istället för abstrakta sanningar. Han drar oss in i en värld av bilder, symboler, för att vi ska se på världen på ett annat sätt. Och det gör att vi inte kan tolka allt som finns där bokstavligt, allt vi ser. Till exempel en eldröd häst illustrerar den onde själv, Satan. Rom liknas vid en prostituerad. Det finns alltså ett budskap bakom symbolerna. Och därför så behövs den här med tolkning. Det är så viktigt i en församling att sitta ner. Och vi har ju den goda traditionen att vi menar att tolka Bibeln, det gör vi i samtal, ledda av den heliga ande, i en församling där vi ber om urskiljning och med Bibeln i centrum. Hur ska vi förstå detta? Och vi ber till Gud: ge oss, o Herre, öppnade ögon så att vi ser. Och samtidigt som vi säger det, att det handlar om att förstå uppenbarelseboken och dess budskap på ett djupare sätt, så är ändå budskapet kristallklart. Gud har koll. Jesus är det trovärdiga vittnet. Det är inte kaosmakterna, det är inte vår tids regenter och kungar som har makten. Det är inte orättvisor och lidande och död och miljöförstöring som har sista ordet. Det har Gud. Det är det som uppenbarelseboken vill förmedla till oss. Vi hörde Elisabeth läsa den här texten om den stora skaran inför tronen. Och i uppenbarelseboken 1 så beskrivs ju Jesus som det trovärdiga vittnet. Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Och det är en viktig och avgörande beskrivning, inte bara för den tidens kristna utan även för oss som möts här idag. Många bilder passerar inför våra ögon dagligen. Vi mättas och matas med intryck, uttryck, scenarier. Och i allt detta så behöver vi också den här bilden av han som är den trovärdige. Det finns ju ett begrepp idag med fake news, falska nyheter. Och vi blir allt mer misstänksamma mot allt vi hör och allt vi ser. Är det här rätt eller är det fake? Och fram i detta träder det trovärdiga vittnet, Jesus. Då behöver vi ta in den bilden. Han som står framför oss, den enda trovärdige som härskar över jordens kungar. Och det är den bilden och många fler som Uppenbarelseboken vill förmedla till oss och uppmanar oss att ta in också den bilden när du ser och hör alla andra bilder och beskrivningar. När vi kommer in i den handlingen som Elisabet läste från Uppenbarelseboken 7, så har lammet brutit 6 utav de 7 sigillen och historiens bokrulle har öppnats. Vi har sett 6 sigill brytas och 4 hästar galoppera fram. En vit häst med en segerkrans, en röd med krig, en svart med en vågskål och en gulblek med död. Förresten, när jag var ganska ung, jag var nog inte ens tonåring, jag var väl 8, 10, 9 år någonting, och hade börjat liksom treva i Bibeln, och jag tänkte, Gud, om du finns så får du visa mig det. Så sa jag till Gud, Gud, ge mig ett bibelord om döden. För då kan jag åtminstone, jag tar det värsta jag vet. Och så slog jag upp Bibeln och så fick jag det här ordet. Och jag såg en gulblek häst och han som red fram på den hette döden. Jag slog fort ihop Bibeln igen. Döden härjar runt omkring oss. Och efter de här hästarna har ridit fram så bryts de 2 återstående sigillen. Och då ser vi martyrerna och vi ser jordbävningar, vi ser naturkatastrofer, vi ser en vredens dag. Och det Johannes ser fyller honom med bävan. Hur ska det gå med vår jord? Hur ska det gå för de kämpande kristna? De som han har skrivit till i inledningen av sitt brev. Hur ska vi klara av den sista tidens vedermödor? Hur ska det gå för oss? Och då får Johannes se 2 skaror. En med 144 000 och en skara som ingen kan räkna. Och här har man diskuterat, är det samma skara eller är det 2 helt olika skaror som beskrivs? Och jag tror det är en skara som beskrivs på 2 olika sätt. Man har talat om den stridande kyrkan och den segrande kyrkan. Men låt oss se på den här stora skaran. Ingen kan räkna den. Hur tänkte församlingen till exempel i Sardes? De som var så få, som var nära att dö. Hur har den skaran kunnat bli så stor? Ja, jag tror att också detta är en missionstext där vi ska se folk från alla länder och språk stå inför tronen. Alla folk, stammar, länder och språk. Det är en missionstext. Jag tänker på besöken jag har gjort i grottkyrkan i Kairo, där några av ungdomarna här var med, där vi mötte församlingen där. Tusentals som stod upp och lovade Gud. Jag tänker på när jag fick vara med om att predika en gång i ett garage i Kathmandu i Nepal. För några kämpande kristna där. Ja, de finns med i den skaran. Jag tänker på här i julas när vi hade en begravning här för Peter Eriksson. När vi möttes några stycken och tog farväl av honom. Den stora skaran. De har vita kläder. De har palmkvistar i sina händer. Som betyder rättfärdighet i Jesus Kristus. Vita kläderna står också för fest och glädje. Och så säger de: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Och här möter jag någon slags trots. Alltså de kämpande kristnas får lyssna till en lovsång som är egentligen ett trotsbudskap. Frälsningen finns hos vår Gud. Det är han som sitter på tronen och hos lammet. Och den bilden de kanske såg för sina ögon av lidande och förföljelse får sin motsvarighet eller överträffas av bilden där inga lidanden, motgångar eller svårigheter ska finnas. Och så faller de ner inför Guds ansikte och så kommer det ett sånt här sjufaldigt lovsång. Ordet sju eller siffran sju finns ju på många ställen i Uppenbarelseboken. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Det talar om fullhet, om storhet, om trovärdighet. Vilka är de då i skaran? Och varifrån kommer de, säger Johannes. Jo, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort den vita i lammets blod. De kommer ur lidandet. Och här kan man ju beskriva lidandet som finns hela tiden. Vi lever i en värld som lider. Hela skapelsen suckar och våndas, säger Paulus i Romarbrevet. Och lidandet finns, men intensiteten skiftar. Ni är ju bekanta här i församlingen, flera som är involverade i arbetet med Open Doors. Så gå gärna in på deras hemsida och se hur det ser ut i vår värld idag med lidandet. Ska vi se om vi har någon bild på det. Där har vi en bild på hur lidandet eller hur förföljelserna i vår värld ser ut idag. De röda är de som är extrem förföljelse finns. Och det ljusbruna är mycket allvarlig förföljelse. 365 miljoner kristna förföljs i vår värld idag. Var sjunde kristen förföljs för sin tro. Afghanistan är en av de länderna som ligger ganska högt på den här listan. Jag besökte Afghanistan för ganska många år sedan. Och jag glömmer aldrig det mötet jag hade med, vi kan kalla honom Ali. Där vi satt i ett kök, han hade nyss blivit kristen. Och vi satt och han uppmanade oss hela tiden, läs Bibeln för mig. Vad står det här? Förklara vad som står. Och vi satt där och jag försökte förklara evangeliet så gott jag kunde för honom. Och han var hungrig, han var törstig efter Guds ord. Och så när vi skulle avsluta en bit in på natten, så sa vi, nu ska vi be tillsammans. Och jag frågade, vad ska vi be om? Och han sa, Be till Gud att jag får frimodighet att berätta för min familj att jag har blivit kristen. Och då tittade min kollega på mig som arbetade i Afghanistan och han tänkte, vågar vi be detta? Och det gjorde vi. Vi bad för honom. Och en tid senare så hittade man honom död. Troligtvis hade han berättat om sin tro för sin familj. Och det hade fått de konsekvenserna. Jag glömmer aldrig hans ansikte och hans berättelse. De kommer ur lidandet. Och det säger oss också att de har tvättat sina kläder rena och gjort den vita i lammets blod. Alltså, hur kan något bli rent i blod? Hur kan man tvätta kläder rena i lammets blod? Ja, det här är ju bildspråk det också. Men här beskrivs de människor som har varit vid korset. Som har fått sin synd förlåten. Som har mött befriaren, räddaren, frälsaren. Och det här är identiteten. För de som står inför tronen. Vad är det för identitet vi har som kristna? Jo, vi är både förlorade och återfunna på en och samma gång. Inte antingen eller. Om jag har den medvetenheten om att jag är både förlorad och återfunnen, då innebär det att om jag ser att jag är förlorad, då kan jag inte se ner på någon annan människa överhuvudtaget. Om jag vet att jag är återfunnen utav Jesus Kristus, så kan jag bara se upp i det ansikte på honom som fann mig. Och i den sättningen stavas det nåd utöver nåd. Alltså, Gud mötte mig med sitt förbarmande. Paulus skriver det till Timoteus. Men jag mötte förbarmande. Och han såg mig. Och jag ber till Gud, Gud, låt mig aldrig tappa den insikten att jag är både förlorad och återfunnen på en och samma gång. Det är min identitet. Jag kan aldrig se ner på någon annan och jag måste alltid se upp på honom som fann mig. Och vad är en församling? Jo, det är ju Guds stora hittegodsavdelning. Vi är alla hittade. Han fann oss. Han såg oss. Han sökte upp oss. Det handlar om självinsikt. Att förstå att jag inte är någon mer än någon annan. Och det handlar om insikt och ett beroende av att jag ser upp i det ansikte som är hela min existens förutsättning. Och så står det små detaljer i den här beskrivningen. Han ska slå upp sitt tält över dem. Och här är ju tabernaklet en bild som Israels folk hade i öknen. Som ju var en plats där Gud uppenbarade sig. Och här får vi återigen den här bilden och tanken att Gud alltid är med oss. Han slår upp sitt tält över oss. Sitt tabernakel. Ingen hunger, ingen törst, ingen utsatthet. Och så kommer det här märkliga. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde. Märker ni den här omkastningen? Hur ett lamm kan bli en herde? Det brukar ju vara tvärtom. Att herden har hand om lammen. Men här är det lammet som är herden. Och återigen så vill Johannes peka på korset. Det slaktade lammet. Det trovärdiga vittnet. Och så står det: Gud ska torka alla tårar. Och här ser jag, här får fantasin ta vilken väg den vill. Och jag ser Gud hur han går med sin stora vita näsduk och torkar tårar på oss. Det är fantastiska bilder av Gud vi har i vår bibel. Gud som går ut och letar efter det förlorade fåret. Gud som beskrivs som kvinnan som sopar tills hon hittar det förlorade myntet. Gud som beskrivs som fadern som står och vid vägkanten och tittar efter sin bortgångne son, sin förlorade son. Och här Gud som går omkring och torkar tårar. Och så förbereder han festen. Han lägger upp i stick. Han går ut i köket och ser att maten står på, att det kokas, att det är ordentligt. Han lyfter på kastruller. Han ordnar. En Gud som ordnar till fest. Och Johannes ger de här antydningarna för att folket som kämpade, som han skrev till, ska förstå. Det finns en annan bild än den ni ser. Och det finns en bild som vi får ta in när vi möter Rapport och Aktuellt och reportage och vad den är och sociala medier. Där vi översållas med nyheter. Och där vi inte riktigt vet är det falskt eller riktigt. Så tar vi in den trovärdiga bilden. Ta in den bilden. Lev i den bilden. Implementera den bilden i ditt liv. Och dela den bilden var du än är. På Instagram eller bland grannar eller arbetskamrater. Låt den bilden också få säga sitt. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus. Det är det Johannes vill förmedla. Det är det Johannes vill uppmuntra och trösta sina medkristna med. Och som också han vill trösta och uppmuntra oss med. Amen. Tack Gud att du är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden, den som var och som är och som kommer. Du är det trovärdiga vittnet. Herre, jag ber om öppnade ögon så att vi ser dig i allt det vi möter idag. Kom helig ande och måla den bilden för oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.